En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet kommer det handla om skotten i Växjö där ett giftpar blir beskjutna i sitt hem, men där det visar sig att skyttarna förväxlat paret med den riktiga måltavlan. Nu har rättegången inletts. Det här är Aftonbladet Krim. Jag heter Stefan Sundberg. Det är kväll, måndagen den 16 december 2024. Det gifta paret, där både han och hon är i 30-årsåldern, har precis besökt ett gym, vilket är en återkommande rutin för dem just på måndagar. Efter att gympasset är färdigt beger de sig hemåt, men stannar till i en livsmedelsaffär för att handla mat. Stämningen dem emellan är uppsluppen. Samma morgon har de skrivit på bolånehandlingar till det hus de precis köpt. De är förväntansfulla inför flytten som ska ske kommande månad, men samtidigt lite oroliga för den kommande försäljningen av sin egen lägenhet. Så de pratar peppande med varandra under promenaden hemåt. Väl framme går de in genom porten till trapphuset och tar trappan upp mot sin lägenhet. Där öppnar de lägenhetsdörren och går in i hallen och ska precis stänga dörren efter sig.
När de vänder sig om så ser de två ungdomar.
Det här är Beri Sangana, reporter på Aftonbladet.
En flicka och en pojke som står utanför lägenhetsdörren.
Paret ser ganska omgående att de båda personerna utanför dörren i trapphuset riktar varsin pistol mot dem.
Mannen, han sträcker ut sin hand för att skydda sin fru. Men det är här då skott avlossas.
Mannen träffas i handen han håller upp för att skydda sin hustru, där kulan fastnar. Men ett andra skott träffar kvinnan i huvudet. Hon faller ihop på hallgolvet medan skyttarna rusar därifrån. Den skadade mannen faller ner vid hennes sida och inser snabbt att läget är allvarligt.
Den här kvinnan, hon blir så pass allvarligt skadad att hon inte överlever.
Här på Teleborg i Växjö så besköts ett gift par i sitt eget hem och kvinnan dog av sina skador.
Det jag hörde var ett ovanligt ljud, en smäll. Jag trodde själv att det var någon som hade tappat en bakplåt i golvet.
Förstod du då hur allvarligt det var?
Ja, jag misstänkte att det var någonting som hade hänt eftersom det var så många polisbilar. Så ja, det var riktigt obehagligt ändå.
Ja, Beri, det här är ju verkligen en tragisk händelse. Och om vi börjar med det här paret, vilka är de?
Men det här är ett par som bor här där i Växjö. De har ingen koppling till kriminalitet. De delar samma efternamn som en gängkriminell som är aktuell och som har varit central i våldsvåga som vi har rapporterat om tidigare. Om man misstänker då att det här dådet var riktat mot anhöriga till honom. Det framgår inte vilka, men att det var riktat mot personer och anhöriga som kopplas till den här gängmannen då. Han tros inte befinna sig i Sverige. Han är häktad i sin utevaro tillsammans med en internationellt efterlyst uppmärksammad gängman, Mikael Teresos. Och de två tros befinna sig i Mexiko. Och den här gängmannen är då misstänkt för en rad brott här i Sverige.
Mm. Och vi pratade ju om det här för inte så länge sedan här i Aftonbladet Krim, just i samband med den här senaste häktningen av då Mikael Teresos, eller greken, och att det då var en person till som häktades. Och det var alltså tänkt då att den här skjutningen skulle ske mot någon av hans släktingar.
Ja, det är det man misstänker i den här utredningen och det som åklagaren säger. Och åklagaren är tydlig, de här två personerna som blir offer för den här skjutningen, de har ingen koppling till gängkriminalitet. Och det säger också någonting om hur hänsynslöst och hur de här utförarna, de saknar konsekvenstänk helt och hållet utan bara skjuter. Och att man också åker till helt fel adress. När jag läser utredningen så läser man ändå om ett par som har de har flyttat till Växjö för att komma närmare familj. De har liksom skapat sig ett liv och de hade en framtid. De hade, de skulle precis flytta till hus och berätta även i förhör att de hade flyttat till Växjö just för att man ville komma bort från skjutningar och våld där de hade bott tidigare.
Mm. Och i det här förundersökningsmaterialet som kom för några veckor sedan, där kan man ju läsa mycket, det är ett enormt stort förundersökningsmaterial, men bland annat så kan man ju ta del av larmsamtalet. Vad kan man höra där?
Det är väldigt starkt att läsa det här. Han försöker då rädda livet på sin fru samtidigt som han då är i samtal med polisen. När de kommer fram så ser de den här mannen. Han ligger ner och försöker då, han håller om sin fru och försöker rädda livet på henne.
Och då är de ju hon ligger då i deras, vad ska vi säga, precis innanför dörren till lägenheten.
Precis, det är så jag har förstått det. När poliserna kommer fram, den här mannen, han är ju sån extrem chock i det här läget. Och det kan man ju förstå, det är ju fruktansvärt liksom det som han och de har varit med om. Men man kan läsa det hur han liksom upprepade gånger säger till polisen, ni måste rädda livet, ni måste hjälpa henne och så. Men han själv är ju också träffad. Han blir ju träffad i handen, så han är ju själv också skadad och brottsoffer i det här.
Men i det här larmsamtalet så är ju kvinnan fortfarande vid liv.
Jag har förstått att hon avlider ju senare då.
Och sen när polisen kommer dit så blir ju mannen först själv häktad som misstänkt.
Han är just när man då läser det här att han, som jag förstår det, är väldigt chockad och kan inte prata utförligt, kan inte redogöra för vad som har hänt fullt ut. Och det gör väl då att polisen då inte heller har något särskilt mycket att gå på.
Mm. Och han är ju inte häktad särskilt länge heller. Jag vill minnas att han avskrivs redan när de är på sjukhuset och hans fru går bort då.
Ja.
Men om vi går över till de här två personerna. Du pratar om en pojke och en flicka som står här utanför deras lägenhetsdörr och skjuter. Vilka är de?
Om vi bara kan börja med flickan här. Det är den här 16-åriga flickan. Hon är från Jönköping. Och den här dagen så har hon varit i skolan. Hon har haft lektioner, men hon avbryter då den här skoldagen för att ta tåget till Växjö, där hon ska möta upp andra personer. Så man kan läsa ut att hon runt klockan 8 så befinner hon sig i skolan fram till lunchtid. Det är då hon avviker och ungefär vid 3-tiden så är hon i Växjö. Och här möter hon då upp den här andra pojken som hon då misstänks ha genomfört det här uppdraget med. Övervakningskamera har ju fångat hur de här personerna rör sig under delar av den här eftermiddagen. Men de syns tillsammans i Linnéträdgården i Växjö. Där, som jag förstår det, så ska ett vapen ha lämnats över till dem.
Av en tredje part då?
Av en tredje part. Mm. En 29-årig man som han också är då åtal i det här fallet för medhjälp till mord. Och från den här platsen så tar de då en taxi till mordplatsen blir det då. Det är där då det här skjutningen sker. Men det är ju flera andra personer som vi ser i den här utredningen också inblandade. Det är en 15-årig pojke som är med och misstänks vara den som har varit med och organiserat det här. Alltså 15 år, man är väldigt ung, så det är liksom 15-åringar som är utförare och 15-åringar som misstänks vara de som planerar den här typen av brott. Men när man läser den här utredningen så står det ganska mycket om både flickan och pojken, och ofta pratar man om vilka bakgrunder de här typen av utförare har, de här ungdomarna som är inblandade i den här typen av väldigt allvarliga brott. Och det jag kan läsa mig till är att bara veckor innan så hade man märkt av en beteendeförändring hos den här flickan. Bland annat så hade lärare hört av sig till flickans mamma och uttryckt att hon ville hoppa av gymnasiet. Mamman beskriver ju henne i förhör som hjärntvättad på något sätt, och att hon upplever att hennes dotter har blivit lurad. Hon beskrivs av mamman som lättlurad och naiv.
Mm. Och hon känner ju inte den här pojken då, utan de är ju främlingar för varandra. Hon kom från Jönköping och han kom från Märsta, va? Och möts i Växjö, och som sagt, de har ingen relation till varandra överhuvudtaget.
Och det är så det faktiskt ser ut ofta i den här typen av våldsuppdrag. Man rekryterar, barn ska också säga att de tar på sig de här uppdragen. Det är barn som befinner sig i olika ställen i landet. Och så har man fått det här uppdraget via någon form av chatt, och så ska man ansluta tillsammans med andra. Folk har ju ibland ingen relation alls till varandra, och så som jag förstår har det varit i det här fallet också.
Jag tycker det är intressant när man läser förhören med den här pojken och flickan, för att han säger ju då att han skulle ha skjutit mot dörren bara till en början, och sen blir uppdraget mer utförligt att han ska döda mannen då i den här frågan. Och flickan säger att hon skulle bara följa med och filma, men får sen också då ett vapen i handen och nu ska du skjuta. Så är det så det funkar också, att uppdragen kan förändras under tid?
Det är ju deras version, det är ju vad de säger också. De är ju faktiskt misstänkt för väldigt allvarliga brott. Då vill man kanske också skydda sig själv. Med tanke på vad vi har för typ av brott att göra med här, som jag läser i det här fallet så är det väldigt tydligt att de ska skjuta i det här uppdraget. Det är det som framkommer när man läser de här chattarna och så.
Men det intressanta är ju att de gör ju det här helt omaskerade, eller hur?
Precis, de går ju in där och de visar ju sina ansikten, och som jag förstår det så får väl, om det är mannen, han får... Han ser ju åtminstone en av dem i ögonen eller något sånt, förstår jag det som. Så det här säger också någonting om hur de här ungdomarna också saknar konsekvenstänk, och att man bara går in och skjuter rakt in utan att ta hänsyn till någon annan överhuvudtaget, för att de då ska genomföra det här uppdraget.
Hur lång tid tar det sen innan den här pojken och flickan grips?
De grips ganska kort därefter. Det är ofta så de här utförarna, oftast ungdomarna, de lämnar väldigt mycket spår efter sig, och det pratas ofta om betalningen. Den här pojken säger till exempel i förhör att han hade blivit lovad att få 300 000 i ersättning för det här uppdraget. Och vi vet ju av erfarenhet av att ha läst de här typen av utredningar att det är väldigt sällan de här barnen får betalt för sina uppdrag och de här enorma summorna. Men den här pojken, han som vi var inne på tidigare, han är ju från Märsta området. Han har rest från Stockholm och han, när man läser om hans bakgrund så ser man också att det har kommit larm. Larmklockan har ringt hos den här pojken. Han har varit aktuell hos socialtjänsten, och det blev han när han var 14 år gammal. Och även skolan har varit oroliga och har liksom uttryckt att det finns en oro kring säkerheten på grund av honom.
Vet man någonting vem som sitter liksom längst upp i den beställningskedjan? Varifrån kommer det här uppdraget?
Just så detaljerat ser vi inte i den här utredningen, men åklagaren säger ju att man misstänker att det här dådet var beställt av personer som har kopplingar till Foxtrot-nätverket. Men man ska med sig också att i det här fallet har man inte kommit åt kanske de som är topparna, sitter högst upp i ledarskiktet, utan det är det klassiska att det är de här utförarna som man kommer åt. Men man misstänker att det här dådet, det ska varit ett hemdåd för ett annat dåd som inträffade i Åkersberga, och att det här då var någon slags svar på det. Och det är där den här mannen som då häktade i sin utevara tillsammans med Mikael Tenesos, det är där han är inkopplad.
Mm. Men hur långt vet man då vilka som gett dem uppdragen? För du berättade, det är ju någon som har lämnat över ett vapen, och det är ju någon uppenbarligen som har haft kontakt med den här pojken och flickan i någon form av chatt.
Men precis, det är ju, och som alltid i den här typen av fall, att det är, man kan säga, en kedja av människor som är inblandade. Någon som ska boka en taxi, någon som delar ut uppdragen. För att det är inte så att de här barnen bestämmer själv hur de ska göra, utan de utför det, men för att kunna genomföra de här uppdraget så krävs det också att det finns andra personer i ledet och som har hjälpt till runt om. Men till exempel, som vi nämnde tidigare, så har den här, som det har nämnts i chattar, det nämns olika saker, men bland annat att den här pojken, han skulle få 300 000 kronor för det här, för att skjuta. Men det man också skriver, det är man ger konkreta adresser, var man ska åka, var man ska uppehålla sig. Och det blir så tydligt hur de, liksom, de uttrycker sig väldigt filterlöst. De får ju frågan, är ni redo att släcka folk? Det skrivs också hur man ska hantera saker innan och efter. Vapen, vad det ska göras med dem, de ska grävas ner och så vidare.
Och den här pojken och flickan, vad har de sagt i förhören mer än det vi har varit inne på tidigare?
Ja, men det har ju hållits långa förhör med dem, men till exempel om den här pojken, han säger att han har avlossat skott. Han säger att han har tackat ja till uppdraget för att skjuta mot en dörr, men att han hade ingen avsikt att mörda någon. Han säger också i förhör att han inte visste att han hade träffat kvinnan, att skotten hade träffat kvinnan, och säger att han och flickan avlossade varsitt skott. Och...
ja, ganska samtidigt.
Precis.
Måste det, för många vittnen säger att de bara hört ett skott. Så.
Ja, nej men, precis. Och även flickan, hon säger att hon avlossade ett skott. Och hon, i det här förhöret, så beskriver hon sig själv som lite impulsiv ibland, inom citationstecken. Hon säger i förhör om den här händelsen att hon har fattat att hon ska skjuta kvinnan, men bara någonstans på kroppen, och att det inte var avsikt att döda henne.
Och den här mannen då som överlevde den här skjutningen, vad har han sagt i förhör?
Nej, men han har ju sagt att samma dag som det här hände så togs allting ifrån honom, allt han levde för och så. Så det är ju naturligtvis en fruktansvärd händelse för honom.
Och för några veckor sedan kom ju då åtalet. I förra veckan startade själva rättegången. Hur många är det som är åtalade totalt, förutom den här pojken och flickan?
Ja, men totalt så är det 6 personer åtalade, och det är då den här flickan och pojken då åtalade för mord. En 29-årig man är då åtalad för medhjälp till mord. Och sedan så är andra personer misstänkta för medhjälp till försök till mord, grovt vapenbrott, och en kille är åtalad för anstiftan till mord då han misstänks att ha rekryterat den här pojken, som då 15-åriga pojken, och fått han och den här flickan då att genomföra det här uppdraget. Så det finns, de har ändå kommit åt en kedja av personer som har varit inblandade i det här. Och man vet ju också att när de kommer åt en person, om man kommer åt telefoner, så finns det oftast ganska mycket information i de där telefonerna och spår som lämnas som kan leda till andra personer också.
Mm. Och hur länge kan man tänka sig att den här rättegången pågår?
Nej, men det här är en ganska stor rättegång. Den hålls också här i Stockholm, den hålls inte i Växjö. Just det, som att det är ett högt säkerhetsmål. Men den ska pågå fram till 12 juni är den beräknad. Och sen efter det så lär väl domen komma inom 2 veckor senare.
Och vi ska tillägga då att den misstänkta 15-åriga pojken förnekar mord men erkänner försök till mord och grovt vapenbrott. Och den misstänkta 16-åriga flickan förnekar mord och försök till mord men erkänner grovt vapenbrott. Och nyhetsklipp har vi hämtat ifrån SVT. Och har du tips och vill komma i kontakt med oss på Aftonbladet Krim kan du mejla mig på stefan.sundberg@aftonbladet.se. Och missa inte vårt nästa släpp på lördag.
Hallå?
Snart är det dags för en ny Aftonbladet Krim-dokumentär. Den hackade bedrägeriligan.
Och de talar ju om för mig då att du är ju lurad. Jaha, det var ju liksom en stor chock.
Om bedragarna som lurade äldre på miljonbelopp.
En sak som är väldigt signifikant för våra bedragare, det är ju att de saknar ju helt empati för sina brottsoffer. Så är det.
En hackare som lämnade information om ligan till polis och media.
Och polisen ställer sig ju samma fråga som vi gjorde. Är det här på riktigt? Är det någon som luras? Är det någon som har andra motiv till det här?
Vad händer, mannen?
Alltså, jävla fittade det! Jag svär på min mamma, vi var under signeringen.
Och förklaringarna till bedrägerierna i rätten.
Ja, han säger att han ska spränga din port, eller jag kommer inte ihåg exakt om han ska misshandla min bror, eller han skulle kidnappa min bror, eller han skulle göra något sånt. Jag har gjort bort mig.
I den här typen av mål så har jag liksom inte tid med att hålla på med tillsägelser, utan så att man bryter mot en ordningsregel kommer man åka ut på en gång. Man blir alltså utvisad från salen.
Mm, ny Aftonbladet Krim-dokumentär på lördag alltså. Vi hörs då igen. Jag heter Stefan Sundberg, tack för att du lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.